professionell och mer effektiv som ett resultat av de reformer som sveper fram över landet. I och med att den förre försvarsministern Heinz Kessler fick gå förra månaden så har den sista försvunnit i en lång rad av höga militärer i Östtyskland som slogs jämsides med Röda armén i andra världskriget och som befordrades på grund av sin lojalitet med Sovjetunionen. Den tiden är förbi. Förändringar har redan aviserats. Den politiska administrationen inom militären ska avvecklas. Förändringarna sveper nu fram i allt snabbare takt inom allt fler områden av det östtyska samhället.
Den 22 december 1989, Berlin.
En högtidlig ceremoni öppnades idag Berlinmuren vid Brandenburger Tor mitt i Berlin och vår utsände Reinhard Krause var på plats.
Brandenburger Tor för fußgänger geöffnet worden. Ja, på slaget klockan 15 öppnades alltså muren definitivt vid Brandenburger Tor i mellan Öst- och Västberlin. De första orden fälldes av den östtyske regeringschefen Hans Modrow. Han underströk att det här var resultatet av det tysk-tyska toppmötet i början av veckan. Han hävdade att öppnandet nu på båda sidor om det gamla monumentet från kejsartiden är en signal för hela Europa. Han passade på tillfället att fördöma Nicolae Ceausescu och hälsade till det rumänska folket och önskade dem välgång. Tillsammans med Hans Modrow från DDR fanns alltså den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl, borgmästarna i Väst- och Östberlin. De allierade militärkommandanterna som ses väldigt sällan numera var också där och en brittisk militärorkester. Och naturligtvis kanske 50, eventuellt 100 000 berlinare från båda delar av staden. Ett hällande regn kunde inte hindra att människomassor strömmade ut och redan 45 minuter före ceremonin så bröts polisavspärrningarna igenom på östsidan och folk trängde fram mot de båda hålen som nu alltså är öppnade på ömse sidor om Brandenburger Tor. Här är Reinhard Krause i Berlin.
January 12, 1990.
Östtyskland så, där har nu den kommunistiska regeringschefen Hans Modrow överraskande givit efter för kritiken och meddelat att han avstår från planerna på att redan före valet i maj upprätta en ny hemlig polis i DDR.
Modrow gjorde sitt uttalande när det östtyska parlamentet Folkkammaren idag debatterade den regeringsförklaring som han avgav igår. Då sa Modrow att en ny säkerhetstjänst ska bildas efter den upplösta så fruktade Stasi och att DDR behöver en sån. Men den kritik som de senaste dagarna har kommit fram mot de här planerna, både från den politiska oppositionens företrädare och under demonstrationer på gatorna runt om i DDR, den upprepades nu också av Modrows koalitionspartners. De partier som efter lång tid i allians med kommunisterna nu försöker skaffa sig en oberoende politisk profil. Och till slut gav alltså Modrow efter. Ingenting kommer att göras beträffande den hemliga polisen innan östtyskarna den 6 maj har valt ett nytt parlament, sa han idag. Istället får nu den vanliga polismakten, Volkspolizei, överta en del av de uppgifter som tidigare har tillfallit säkerhetspolisen. Den här eftergiften var viktig. Genom att försöka organisera en ny säkerhetspolis höll regeringen och kommunistpartiet på att hamna i en ännu svårare förtroendekris. I synnerhet som partiet redan anklagats för att på alla sätt utnyttja sitt grepp om statsapparaten. Nya demonstrationer förekom i morse också i Östberlin. Bland annat körde hundratals taxiförare runt om parlamentet ständigt tutan i sina signalhorn. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
January 15, 1990.
Berlin, där det nu kommer uppgifter om att stora folkmassor har stormat säkerhetspolisens lokaler. Vår utsände Jan-Olof Pettersson är med oss direkt från Östberlin. Vad är det som har hänt?
Ja, jag har just kommit tillbaka från den numera upplösta säkerhetspolisens högkvarter vid Norrmannenstrasse, en bit i utkanten av Östberlin. Där har folk trängt sig in genom en port och sprungit upp i byggnaderna där som delvis är ockuperade. Demonstranter hänger ut i fönstren. Man har kastat ut porträttet av den störtade partichefen Honecker och papper far i luften. Nere på gatan har en stor folkmassa samlats som har hörsammat en inbjudan till demonstration som en av oppositionsgrupperna Neues Forum hade kallat till 5:00 i eftermiddag. Och arrangörerna försöker nu lugna stämningarna i stora högtalare, ropar man om att man inte ska använda våld. Man vet inte vem som har trängt in i byggnaden. Och precis när jag lämnade så förklarade Neues Forum att de skulle skicka in en delegation som skulle försöka tala dem till rätta som finns där inne. Stämningen var mycket uppjagad när jag gick av mig därifrån.
Vad är det som har utlöst den här demonstrationen just idag?
Ja, idag har alltså det här runda bordet där regering och oppositionsgrupper möts en gång i veckan haft en lång debatt just om säkerhetstjänsten. Oppositionen hade begärt en detaljerad redogörelse för hur det går med att avskaffa den som regeringen nu har lovat. Och regeringens företrädare kom också väl utrustade med siffror om det här. Man fick då också en väldigt god inblick i vilken väldig apparat som har byggts upp tidigare i DDR för att övervaka människorna. Det avslöjades att man har haft 85 000 fast anställda agenter. Den siffran var i för sig känd tidigare. Man hade 109 000 personer som kallades för inofficiella medarbetare. Det måste väl i praktiken röra sig om angivare av olika slag. Och den här apparaten hade också tusentals fordon, vapenarsenaler, man hade till och med kanoner och byggnader alltså runt om i DDR. Det är en hel idrottsklubb, Dynamo Berlin, har kontrollerats av säkerhetspolisen. Det här debatterade man nu och Neues Forum la fram handlingar som man sa bevisar att en ny säkerhetstjänst håller på att byggas upp eller är på väg att byggas upp. Det har ju förnekats tidigare att man gjorde det och den nya regeringschefen Modrov förklarade i förra veckan i fredags att han backar från alla sådana planer och nu svarade man från regeringssidan att planerna på en sån är definitivt upphävda. Men misstron är mycket stor bland oppositionsgrupperna här. Och det här är ju en sån känsloladdad fråga och det visas ju inte minst nu i samband med de här demonstrationerna och ockupationen av säkerhetspolisens lokaler.
Idag har vi också fått reda på att den förre ledaren Erich Honecker ska åtalas. Vad gäller det åtalet?
Ja, något direkt åtal vet jag inte om det blir ännu så länge. Honecker är ju också mycket sjuk, men det pågår en juridisk utredning. Och den har nu vidgats, sa man på vid det här runda bordsamtalet, till att omfatta också misstankar för högförräderi, som det heter, och för författningsstridiga konspirationer. Det här är också ett led i det nya kommunistpartiets försök att lägga all skuld för det som hände tidigare just på Honecker och hans närmaste medarbetare.
Tack för det, Jan-Olof Pettersson, som alltså var med oss direkt på telefon från Östberlin. Vi ska ha fler nyheter från Östeuropa, Cecilia Blomberg.
Den västtyska regeringen planerar att kraftigt minska de belopp som betalas ut till östtyskar som kommer till Västtyskland. Det uppger den västtyska tidskriften Der Spiegel. Tidningen skriver att åtgärden syftar till att hejda strömmen av östtyska flyktingar. Hittills i år har i genomsnitt 3000 östtyskar anlänt till Västtyskland varje dag.
Den 6 februari 1990.
Den fortsatta utvandringen från Östtyskland till Västtyskland skapar förstås stora problem i DDR men också i Förbundsrepubliken. Västtyskland tog förra året emot 720 000 personer från Östtyskland och andra östländer. Och i år väntas 500 000 östtyskar komma över gränsen. Vår korrespondent berättar vad det kan innebära för en stad som exempelvis Köln.
Socialmyndighetens huvudkontor i Kölns centrum. Utanför ringlar sig en kö av män och kvinnor, de flesta från DDR eller från Östeuropa, som väntar på att få sina ärenden behandlade. Ingen vill säga något. De här människorna har blivit försiktiga. De vet att de inte längre är så välkomna. De har rest till Västtyskland trots alla maningar från politikerna i både Västtyskland och DDR att stanna hemma och där kämpa för bättre förhållanden. Nu organiseras inte längre några välkomstceremonier av det slag som mötte de som kom i höstas. Nu är de ett problem. De har blivit för många och de kan inte längre hänvisa till politiskt förtryck.
Västtysklands storstäder sviktar under trycket från de nya medborgarna. På socialkontoret säger en av de ansvariga att det snart inte längre går att inkvartera alla nykomlingar upp till 1000 i månaden i något sådär människovärdiga boendeförhållanden. Köln måste snart, som andra städer redan har gjort, ta till gymnastiksalar för att skaffa sängplatser. Och det är inte alltid lätt att bygga nya lokaler. Varje stadsdel har sitt valda råd som är lyhörd för folkviljan hos invånarna. Och den folkviljan är inte alltid positiv till att i stor skala få ta emot vad som upplevs som problembyggen. Det säger doktor Riske vid socialkontoret.
Och jeder Stadtbezirk hat seine eigene gewählte Vertretung.
Men det största problemet är att utvandringen från DDR delvis har ändrat karaktär. I fjol kom hela familjer, folk med yrkesutbildning som ganska lätt gick att inlämna i samhället. Nu utgörs en växande del av nykomlingen av ensamstående yngre män, ibland med alkoholproblem. Och i en sal med 16 sängplatser kan bara ett par problemfall skapa olidliga förhållanden för de andra. Och vistelsen i sådana här övergångshem kan bli lång. Köln, som andra storstäder, brottas med svår bostadsbrist och också arbetstillfällen saknas.
Det är den sociala skiktung immer problematischer. Vi leiden im Augenblick unter dem Phänomen aus geraumer Zeit.
På socialkontoret i Köln säger man sig inte ha märkt så mycket ovilja bland kölnborna än så länge mot de nya. Men sån är annars lätt att stöta på i Västtyskland. Och krav har rest på att den västtyska regeringen ska avskaffa de förmåner som de nya medborgarna har. Men regeringen i Bonn vill helst inte bygga några nya byråkratiska murar nu när DDR har öppnat sin mur. Men det höjs i debatten varningar för vilket socialt sprängstoff som kan ligga i den här folkförflyttningen. Det kan bli en huvudfråga i valet i höst. Den socialdemokratiske toppolitiken Oscar Lafontaine vann ju stort i valet i Saar nyligen med sitt budskap om att sociala problem måste lösas på ort och ställe i DDR och att en fortsatt invandring från DDR bara försvårar sociala problem i Västtyskland. Jan-Olof Pettersson, Köln.
Första mars 1990.
Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl och hans konservativa bröder DDR har nu berättat lite närmare om hur de tänker sig en tysk återförening.
Helmut Kohl gav presskonferens i Bonn idag tillsammans med ledarna för de tre partier som bildar alliansen för Tyskland, det valförbund som Helmut Kohl och hans västtyska kristdemokrater närmast tvingat fram i DDR och som nu får omfattande stöd för att bilda motvikt åt de östtyska socialdemokraterna. Och Kohl och de tre partiledarna i DDR var eniga. Återföreningen som bör komma snabbt ska helt enkelt ske så att Västtysklands grundlag utsträcks till att gälla också i Östtyskland. För det krävs att DDR återupprättar sina gamla delstater, något som kan ske i samband med kommunalvalet i maj. På det här sättet behövs inga förhandlingar och debatter om en ny grundlag för det enade Tyskland, något som kan väntas om ett annat förfarande tillämpas. De tre partiledarna från DDR underströk dock idag när de i Bonn la fram sitt gemensamma valprogram att det kommer att krävas övergångsregler. Och för att möta den oro inför framtiden som finns i DDR så har de sig också vilja skydda Östtysklands system med statsfinansierade barndaghem. De ville garantera hyresgästernas rättigheter gentemot anspråk från tidigare ägare nu bosatta i väst. En orätt för 40 år sedan då privategendom socialiserades i DDR får inte följas av en ny orätt nu, sa de. Och med det här programmet bereder sig alltså den borgerliga alliansen för Tyskland att med Helmut Kohls hjälp ta upp kampen om väljarna med socialdemokraterna i första hand. En valkamp som ser ut att bli hård. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Den 13 mars 1990. Det handlar om valuta.
Östtyskarna kan komma att göra en stor vinst då den östtyska marken förvandlas till västtysk valuta. Västtysklands ekonomiminister Helmut Hausmann sa idag att den östtyska marken bör bytas mot D-marken i proportion 1:1. Den östtyska statsbanken har redan tidigare föreslagit att kursen ska vara 1:1 vid en gemensam valutaunion eftersom östtyskarnas sparkapital annars skulle försvinna.
Den 19 mars. Resultatet utav det första demokratiska valen i Östtysklands historia.
Och här är först morgon ekot. Stor seger för de konservativa i de första fria valen i Östtyskland. De konservativa fick nära hälften av rösterna och det innebär stöd för en snabb återförening av de båda tyska staterna.
Ja, vi ska först dra det preliminära slutresultatet enligt den officiella sammanräkningen i Östtyskland. Kristdemokraterna, CDU, fick knappt 41% av rösterna. Den tyska sociala unionen, ett systerparti till Kristdemokraterna, fick drygt 6 och demokratiskt uppbrott, som också ett konservativt borgerligt parti, fick knappt 1%. Det här ger alltså de konservativa partierna i alliansen för Tyskland 47%. Det liberala partiet stannade på drygt 5%, socialdemokraterna 22% knappt, och det gamla kommunistpartiet som nu heter Demokratiska socialistpartiet 16,33%.
Ja, DDR har fått ett fritt valt parlament och nu väntar regeringsbildningen som helst ska gå snabbt, och Kristdemokraternas ledare Lothar de Maizière sa igår kväll att både socialdemokrater och liberaler är tänkbara som koalitionspartners åt partierna i den segrande konservativa alliansen för Tyskland. Kristdemokraterna vann ju en sensationellt stor seger i valet. De fick nästan dubbelt så många röster som det näst största partiet, Socialdemokraterna. Socialdemokraterna som inte för så länge sedan tippades som segrare i det här valet är de stora förlorarna istället. Med de två andra partier som ingår i det konservativa valförbundet var ju Kristdemokraterna nära att få en helt egen majoritet. Kommunisterna gick också bra, 16% fick de. Men efter 40 års styre under kommunistisk diktatur vaknade idag invånarna i DDR upp och fann att de i sitt första fria val hade gett de borgerliga en stabil majoritet. Och nu väntar regeringsförhandlingar som troligen också kommer att leda till en bred koalition. Och det är bråttom. Den nya regeringen har som allra akutaste problem att få stopp på den fortsatta utvandringen till Västtyskland. Hejdas inte den, riskerar de stora framtidsplanerna att gå i stöpet, valutareformen, miljöplaner, de många industriella projekten. Jan-Olof Pettersson, Östberlin.
De konservativa har alltså gjort ett överraskande, för att inte säga sensationellt, bra val i Östtyskland. Nära hälften av rösterna alltså. Och hur ska då denna stora framgång förklaras? Vad säger ni i Östberlin?
Ja, den viktigaste förklaringen är helt enkelt att den här konservativa alliansen har framstått som trovärdigast i den fråga som kommit att dominera politiken i DDR. Frågan om tysk enhet, en återförening och hur snabb den ska gå. Därför att människor här som har tröttnat på de försakelser som de har fått ha under 40 år, de ser en sån återförening som det blir det snabbaste sättet att få del av västtysk levnadsstandard, en standard de ju har kunnat titta på själva under sina många besök nu i Västberlin och Västtyskland. Och det finns också opinionsmätningar här som det gjorts under veckan som visat att här har alliansen och här har Helmut Kohl i Bonn framstått just som de ska ordna den här saken bäst. Socialdemokraterna har då kommit haft mera tveksamheter, i synnerhet socialdemokraterna i Västtyskland, och vill framstå som de som vill förhala processen helt enkelt.
Har det funnits några andra frågor än frågan om återförening som har kunnat spela någon roll i utgången?
Ja, från östtysk sida har ju politikerna gjort ambitiösa försök att föra upp på dagordningen frågan om den sociala tryggheten, om bostadstillgången. Men där kan man säga att de försöken till en saklig argumentation i valkampanjen har ju helt kommit i skuggan av frågan om återföreningen och också frågan om de västtyska partiernas sätt att lägga sig i, blanda sig i den här valkampanjen i DDR.
Vad säger du, Bo Karlström, vad finns det för skäl till denna stora framgång?
Ja, det är väl som ni säger där i Östberlin. Man kan ju också undra om det är också ett slags val, att man har röstat mot socialismen. Att i valkampanjen har ju högerblocket, vi ska kalla det för, framställt just till exempel Socialdemokraterna som allt för lierade med kommunisterna. Och att allt som är socialism att göra är någonting som man är livrädd för i Östtyskland. Att det kan ha haft sin betydelse. Men jag har en känsla att eftersom Socialdemokraterna ledde så stort i början av valkampanjen så kan man ju tänka sig att de väljarna har påverkats av den här ganska smutsiga valkampen.
Det är ju så mycket märkligare som de stora segrarna här, Kristdemokraterna, var ju faktiskt ett parti som ett så kallat blockparti stödde den kommunistiska regimen under alla dessa år.
Jo, det har väl då Socialdemokraterna utnyttjat i kampanjen, har man förstått. Men det är väl en fråga om hur budskapen går fram, som det heter, och att då högerblocket här skulle ha lyckats bättre. Trots att väl Willy Brandt till exempel, som jag har varit mycket nu i Östtyskland och valtalat för Socialdemokraterna, väl, så vitt man förstod i början i alla fall, var ohyggligt populär i Östtyskland. Det har naturligtvis även Kohl varit, men just att det gått så pass illa för Socialdemokraterna är lite märkligt.
Har Socialdemokraterna varit för otydliga i frågan om en återförening, eller?
Ja, de har ju varit mer reserverade än de östtyska kristdemokraterna, men de har ju ställt vissa krav som innebär en starkare markering av DDR som statsbildning och tryckt starkare på att här ska förhandlas, här ska inte bara så att säga införlämmas med Västtyskland. Men det är ju också så att ett av borgerlighetens ledande slagord, och det gäller ju inte bara den konservativa alliansen utan liberaler och några andra grupperingar, det har ju varit parollen aldrig mer socialism, och där har de ju träffat en nerv i folksjälen som har gett utdelning i procent i valet.
Vi ska höra vad det finns för reaktioner i Bonn på utgången av det östtyska valet. Hans von Friesen rapporterar.
Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl var nöjd med valutgången. Det hade han också all anledning att vara. Det var han som för knappt 2 månader sedan med stor möda snickrade ihop den konservativa valallians som igår ärvade nästan hälften av alla mandat i Östtysklands första demokratiskt valda parlament. Västtyska politiker kom att dominera den östtyska valrörelsen. Det var Kohl som angav tonen i det kristdemokratiska läget, och det var Willy Brandt och de västtyska socialdemokraternas kanslerskandidat Oskar Lafontaine som var socialdemokratiska vallokomotiv. De östtyska politiker som valet egentligen gällde kom i andra hand. Kohl lovade snabba västtyska pengar till en sanering av Västtysklands katastrofalt dåliga ekonomi. Nu måste han hålla sitt löfte utan att stöta sig med sina egna västtyska väljare inför förbundsdagsvalen om 8,5 månad. Även om det blir västtyska företag som får ta på sig huvudansvaret för att det börjar tillverkas begärliga varor i Östtyskland, så behövs det också offentliga investeringar. De måste den västtyska skattebetalaren bekosta. Inte bara Kohl utan också de västtyska socialdemokraterna har hittills varit mycket ovilliga att ge besked om vad det kommer att kosta att ge Östtyskland ordentliga järnvägar, ett fungerande postväsen och moderna telekommunikationer. Den för Kohl mest angelägna uppgiften blir att se till att den stora flyktingströmmen från Öst till Västtyskland upphör. Redan i år har närmare 200 000 östtyskar sökt sin lycka i väst. En sån anstormning kan Västtyskland i längden inte klara. Under valnatten riktade Kohl en enträgen maning till östtyskarna att stanna hemma. Vi ska hjälpa er att bygga upp detta underbart vackra land, lovade han. Det betyder i klartext att västtyska pengar nu måste se till att det snabbt finns någonting att köpa i östtyska affärer. Närmast på dagordningen står att förverkliga en valutaunion, en ekonomisk union och en social union mellan Öst- och Västtyskland. Den västtyska D-marken måste snabbt införas i Östtyskland så att människorna där får pengar som de kan köpa någonting för. I gengäld så måste det nyvalda östtyska parlamentet skapa de juridiska förutsättningarna för en marknadshushållning så att västtyska företag vill börja investera i Östtyskland. Först när de här frågorna är avklarade så är det dags att börja tänka på att politiskt förena de båda tyska staterna. Hans von Friesen, Bonn.
En kort rapport den 28 april 1990. Västtysklands och Östtysklands försvarsministrar anser att ett återförenat Tyskland bör vara medlem i försvarsalliansen NATO. Uttalandet gjordes i Bonn igår efter försvarsministrarnas första möte om ett enat Tyskland. Den östtyske försvarsministern Rainer Eppelmann och hans västtyske kollega Gerhard Stoltenberg sa också att inga NATO-styrkor skulle stationeras på tidigare östtyskt territorium.
Den 8 maj 1990.
I Östtyskland har förhandlingarna om att införa den västtyska valutan D-marken kommit in i ett avgörande skede. De flesta östtyskar hoppas på ett snabbt avgörande så att de så snart som möjligt ska få del av det välstånd som råder i väst. Men redan nu har tydliga förbättringar genomförts.
En bilresenär lägger snabbt märke till att vägunderhållet har blivit bättre. För bara några månader sedan kunde det vara en påfrestning för både bil och passagerare att resa längs den östtyska Östersjökusten. Vägbanan var dålig och på sina håll direkt trafikfarlig. Nu har många skador reparerats. Det gör resan både snabbare och säkrare. En annan förändring är rent estetisk. Restaurangen har fått nya gardiner istället för de gråa, smutsiga traser som tidigare hängde i fönstren. Det finns bara en enda restaurangkedja som också svarar för handel med dagligvaror. Från dess ledning hade uppenbarligen gått ut en order om en uppsnyggning. Däremot är det sämre beställt med den mat som serveras. Den är fantasilös och tillagad utan större omtanke. Grönsakerna kommer huvudsakligen från enklare konserver. Restaurangens yttre och därmed priset är inte någon garanti för kvalitet. En måltid för en billig penning på ett enkelt ställe kan vara lika bra eller rent av bättre än den som serveras på en lyxrestaurang med lyxpriser. Den som vill få ett mål mat på en restaurang måste vara utrustad med stort tålamod. Antalet matställen är klart otillräckligt. Det gör det ofrånkomligt att stå i kö ett bra tag innan en plats blir ledig. Eget bord kan bara större sällskap räkna med. Och matställen har inte alltid täckning i verkligheten. Det förekommer ofta att flera rätter inte kan serveras därför att köket saknar tillgång till de nödvändigaste ingredienser. Många västtyska företag väntar på att D-marken ska bli giltigt betalningsmedel också i Östtyskland innan de börjar leverera till östtyska affärer. Men i några butiker finns det redan nu varor från väst. Fast de är dyra och inte alltid har bästa kvalitet. En videoapparat betingar ett pris som motsvarar mer än en halv årsinkomst för en östtysk. En annan nyhet är tv-apparater med fjärrkontroll som väcker stort uppseende. Några affärer säljer till och med datorer, men de är så gammalmodiga att de inte längre går att sälja i väst. Östtyska bokhandlare har börjat få in böcker från västtyska förlag, men sortimentet präglas fortfarande av de politiska förhållanden som rådde för bara ett halvår sedan. På en viktig punkt har dock även bokhandeln insett behovet av att anpassa sig till en ny tid. Böcker om socialismen och om Sovjetunionen, som tidigare intog en central plats i utbudet, slumpas nu bort till vrakpriser. Det återstår att se om det här räcker för att bli av med dem. Hans von Friesen, Greifswald.
Och så 18 maj 1990.
Så till Bonn där idag ett statsfördrag undertecknades mellan Förbundsrepubliken och DDR. I och med det så införs D-marken nu som valuta även i DDR och en ekonomisk och social union mellan de två staterna är ett faktum. Jan-Olof Pettersson har den här rapporten.
Aber niemand wird es schlechter gehen als bisher, im Gegenteil. Welches Land in Osteuropa bekommt schon eine solche gute Startposition wie wir mit diesem Vertrag.
Ingen kommer att få det sämre än tidigare, tvärtom. Vilket land i Östeuropa får en så bra utgångsposition? Nu är det vi som får göra det bästa av det hela. Så sa DDRs regeringschef Lothar de Maizière när han idag talade i Bonn vid en kort ceremoni i samband med att finansministrarna från de båda tyska staterna satte sina initialer under statsfördraget. Lothar de Maizière medgav att de östtyska förhandlarna inte hade fått igenom allt vad många människor i DDR hade drömt om. Och han, liksom den västtyske förbundskanslern Helmut Kohl, stack inte under stol med att det också väntar svårigheter när DDR på mycket kort tid ska ställa om sig från ett helt statsdirigerat näringsliv till fri marknadsekonomi. Båda talade också om ögonblickets historiska betydelse. Tyskland växer närmare samman, den statliga enheten har ryckt närmare och det gäller nu att snabbt fullborda den, sa Helmut Kohl.
Deutschland wächst weiter zusammen. Die staatliche Einheit ist näher gerückt und es gilt jetzt, sie bald zu vollenden.
Och redan nu tar de tyska staterna ett stort steg mot enhet. I praktiken avsäger sig DDR sin suveränitet i valuta och stora delar av finanspolitiken. Fördraget ska nu läggas fram för de båda tyska parlamenten, men det står redan klart att det kommer att godkännas. Förbundsrepubliken ställer upp med sin starka D-mark. Från en särskild fond ska underskotten i DDRs budget delvis täckas. Men mycket beror också nu på vad DDR själv kan åstadkomma och på att västtyska företag verkligen satsar stort med investeringar i DDR. För nya jobb är ett måste när arbetslösheten i DDR till att börja med i alla fall kommer att stiga dramatiskt när den starkt skyddade industrin där utsätts från konkurrens från väst.
Och vi ska fortsätta en liten stund med den tysk-tyska frågan i dagens Eko. Det har ju talats mycket om oro i DDR över det snabba tempot i hela processen. Kan man säga något, Jan-Olof Pettersson, om vad den oron beror på?
Ja, det har ju mer och mer gått upp för invånarna i DDR att den här omställningen som ju sker så väldigt snabbt, att den kanske blir svårare än vad många tänkte sig i vintras då, när de här jättedemonstrationerna för tysk enhet och för förbundskansler Kohl också nådde sin höjdpunkt. Att det kommer att bli en mycket stark ökning av arbetslösheten, det anses nu självklart. Och